Hjärtligt välkomna ska ni vara till avsnitt 6 av tv-spelspodcasten Par i pixlar. Det är en podcast som handlar om tv-spel och saker som är relaterade till tv-spel. I det här avsnittet ska vi prata om Resident Evil 2 till PlayStation. Och jag som pratar nu heter Robin och med mig har jag min otroligt vackra fru.
Och jag heter Filippa.
Varmt välkomna.
Välkomna.
Kan vi säga.
Det kan vi.
Resident Evil 2.
Ja. Vilket... häftigt spel.
Ja, faktiskt. Mm. Innan vi går in på att prata om spelet så kan vi kanske förklara lite om hur vi brukar lägga upp ett avsnitt.
Ja, precis. Vi brukar ju ta upp lite vilka andra spel vi har spelat. Mm. Ska jag eller du börja?
Jag tänkte börja med, innan vi pratar om det faktiskt, ska jag ta upp en annan sak som vi var med om. Vi var med om Smash Melee 2013 som hölls,
ja, just det.
Som hölls i Nynäshamn. Våran kompis Jakob sätter alltså upp en turnering, en lokal turnering i Super Smash Bros. Melee till GameCube. Och då i samarbete med biblioteket i Nynäshamns kommun. Och i år, jag vet inte hur många var vi som tävlade i år.
Ja du, var vi inte typ upp mot 20 pers?
Jag skulle tro det, jag tror att det var lite mindre än förra året.
Ja, det är mycket möjligt.
Så att nästa år måste vi försöka få dit alla ni som lyssnar också.
Och nästa år ska ju jag också försöka att vara med. Jag måste ju erkänna att Super Smash Bros, det är inte mitt favoritspel.
Det är inte, alltså, jag förstår inte att du inte kan gilla det.
Eller? Jag vet inte heller. Det är någonting med det. Det är nästan som... jag menar, folk som sitter och tar fram Monopol när de har vänner över.
Ja, okej.
Okay. Jag vet du inte. Menar, alltså, det här Super Smash Bros är spelvärldens Monopol och typ Yahtzee. Och det är jag inte heller förtjust i. Så jag är ingen sån sällskapsspelsmänniska. Det var ett långt ord.
Nej, precis. Det har blivit ett sällskapsspel.
Ja.
Tycker du? Okej. Okay. Alltså jag vet inte. Jag har alltid tyckt att det har varit... och ja, det kanske är. Jag kanske ser det som ett sällskapsspel också. Att man när man tar fram det, det är ju oftast när man har kompisar över. Och så dricker man lite öl och så spelar man Smash Bros.
Det är ingen fel idé. Så jag förstår egentligen inte varför jag inte gillar det. Men... och jag är ju inte jättedålig på det.
Nej, det är du inte.
Det är samma sak med Mario Kart. Jag är ganska bra på det, men ändå gillar jag inte.
Det är lustigt, jag förstår
det
inte.
Det är väldigt lustigt, för det brukar ju vara så att man inte gillar ett spel om du verkligen är superkast på det. Men så är inte fallet.
Vi ska i alla fall gratulera till Andreas Henriksson som kammade hem priset i år.
Han sopade banan med.
Ja, det gjorde han faktiskt. Jag kom fyra av alla de här 20.
Ja, men det är bra.
Jag är ganska nöjd ändå.
Det ska det vara.
Jag började spela som Young Link tror jag. Men sen så insåg jag ganska snabbt att nej, innan turneringen började då, att jag ska nog spela som Mar istället. Som är en karaktär som jag kan hantera betydligt mycket bättre.
Det var intressant att se. Det var rätt många, eller det var några fler än dig som spelade som honom. Mm. Och han verkar vara bra. Det var kul.
Det var kul för jag... folk var ofta så här att de... alltså jag förstod inte din strategi. Du spelade liksom på ett konstigt sätt liksom. Jag tänkte så här för mig själv. Ja, jag hade ju ingen strategi. Jag körde bara.
Jag slog bara på knapparna.
Nej, men man har ju alltid en liten strategi liksom. Men det är liksom... Det var så lustigt bara hur folk tyckte att min strategi, att de trodde att de till slut hade kommit på den, fast jag egentligen inte hade någon strategi.
Precis, det är då du bara smilar åt dem och
det var ju dock,
ser lite förnulig ut.
Jag hade dock en strategi mot vår kompis Axel som var med i senaste avsnittet av Par i pixlar.
Ja, precis.
Han hade en strategi mot, men jag vann ändå på den över honom liksom. Det var rätt kul faktiskt.
Jag måste vara ärlig, jag trodde inte att du skulle vinna mot honom.
Det tror inte jag heller. Men... Axel är en otroligt duktig Smash Bros-spelare, så jag tror att han och hans Link skulle spöa mig, men icke. Mm. Det är jag nöjd med faktiskt.
Jag är imponerad.
Okej, ska vi gå vidare till vad vi har spelat den senaste tiden?
Ja, precis.
Det har varit sommar och vi har typ haft semester. Och ja, det har blivit för min del inte så mycket super hardcore spel, utan det har blivit mer gamla trogna PC-spel, tror du eller ej?
Ja, just det.
Ja.
Jag kan ju förklara så här att de kvällar jag har jobbat och gått och lagt mig lite tidigare än Robin, så har jag hört skrik inifrån rummet där vi har datorn. Och så kommer jag in, så sitter han och spelar, vad heter det?
Rollercoaster Tycoon.
Ja.
Av Chris Sawyer Productions.
Låter ju mer som att du spelar något skräckspel liksom. Så på det sättet folk skriker i bakgrunden.
Barnskrik och psykedeliska karusellmelodier. Alltså, det är ju faktiskt ett väldigt roligt spel. Det är ju alltså som, det är ett klassiskt theme park-spel som har växt vidare från SimCity, kan man säga.
Det är väl väldigt mycket strategi egentligen.
Det är ju ett strategispel. Du ska ju liksom bygga den mesta, den största, mest framgångsrika nöjesparken i världen liksom. Det är ett jätteroligt spel faktiskt.
Ja, alltså jag tror det. Men nej, nu är jag tråkig igen. Men det är inte min typ av spel.
Men jag, alltså, det är inte min typ av spel heller egentligen.
Alltså alla spel är dina typer av spel, skulle jag säga. Alltså du blir besatt av vilket spel du än sätter dig ner med.
Men det är någonting, jag köpte ju Roller Coaster Tycoon. Jag vet inte, det måste ha släppt 98, 99, 2000 kanske.
Fråga mig inte.
Och jag blev helt besatt då liksom. Och sen så kan jag liksom ladda ner det och spela det väldigt intensivt under korta perioder. Och sen så bara glömmer jag bort det. Och sen så kanske det går en 3-4 år innan jag liksom ger mig på det igen.
Alltså det var intressant att se dig. För att vad är det med dataspel, datorspel, som gör att folk blir alltså riktiga potatisar? Alltså jag är, du brukar ju spela spel och du brukar ligga på soffan och spela lite spel. Men då är det ändå, du gör ändå det du måste göra under dagen. Men jag har nog aldrig sett dig så utslagen och så fast på samma gång som vid det här spelet. Du satt där alltså hela dagen. Jag kunde gå iväg och göra ärenden, allt möjligt. Så kom jag hem sent under dagen och du satt fortfarande kvar där i kallingar och typ.
Ja, men det är ett bra spel om man blir fast liksom.
Förlåt, sa jag för mycket nu?
Absolut inte. Jag står för att jag spelar Roller Coaster Tycoon iförd bara kalsonger. Jag står för det.
Ja, men det är väl trevligt.
Ja, nu har jag liksom lagt av och spelar, så nu kommer jag nog inte plocka upp den igen på en 3 år eller något, skulle jag gissa.
Ja, men det är skönt.
Annat än det så har jag spelat ett annat strategispel på PC, Theme Hospital.
Ja, men just det.
Också en gammal goding från 90-talet.
Det hade vi på demo när jag var liten.
Till PlayStation?
Ja.
Mm, precis.
Det var kul faktiskt, fick man placera ut så blommor och kontor och stolar och allt sånt.
Det viktigaste är att man placerar ut elementen rätt, för att folk klagar på att det är kallt.
Aha.
Har jag tänkt på. Det är det största problemet jag har haft under alla år jag har spelat.
Du är en riktig strateg.
Ja, precis. Det är utvecklat av Bullfrog Entertainment, som tror jag, och sen blev det väl utgivet av Electronic Arts, tror jag. Och jag vet inte när det är ifrån. Jag gissar på att det är typ 97 kanske. Någonstans där i krokarna. Annat än det så har jag klarat Deadly Premonition.
Ja, det sa vi inte förra gången.
Nej, jag hade inte klarat den när vi spelade in förra avsnittet. Nu är jag klar.
Vad ska man säga?
Jag kan ändå rekommendera folk att spela det. Och det, slutet är ju no surprise, men lite av en twist.
Det är intressant att se hur det här spelet, Deadly Premonition, det får antingen skyhöga betyg samtidigt som det kan få jättelåga. Jag kan tänka mig att de som verkligen bara går på handlingen och storyn, de ger det här spelet jättebra betyg. För det har en bra story. Men grafiken, alla de här små buggarna, det gör det nästan outhärdligt i vissa tillfällen. Och det är nog det som drar ner betyget. Så det är antingen jättebra eller så är det jättedåligt.
Ja, precis. Alltså vi pratade mycket om det här förra avsnittet, så jag behöver inte, jag kan fatta mig kort och säga att om man gillar alltså intressanta karaktärer och en bra storytelling, så är det här ett jättebra spel. Men om man har svårt för trasig spelmekanik rent allmänt, så kan man ju hålla sig undan det här spelet.
Mest så skrattar du vi ju bara.
Ja, men det är bara för att han, huvudpersonen, är så jäkla cool.
Ja, det kan man ju säga.
Vad har du spelat den senaste tiden?
Jag har faktiskt inte spelat någonting. Jag är jättetråkig. Men jag har i alla fall plockat på mig El Shaddai. Det är ett, ja, ska man säga, ett artsy plattforms hack and slash. Med lite omvända bibliska referenser.
Spännande.
Ja, verkligen. Och det är grafiskt tilltalande. Rent ut sagt, det är ett vackert spel. Jag har hört lite olika om det. Jag har skrivit på vår nya favoritsajt, socialgamer.se. Och där fick jag lite blandad kritik på det här spelet. Vissa säger att det är jättevackert, men det är tråkigt. Det blir lätt uttjatat. Och jag förstår faktiskt vad de menar, för ett plattformsspel kan lätt bli, hela konceptet är använt. Man vet vad man får. Så jag kommer spela det just för att det är så visuellt vackert.
Det krävs mycket tycker jag för att få ett sånt där, alltså hack and slash spel att vara intressant under en längre tid. Dantes Inferno till exempel, som är alltså samma genre skulle man kunna säga. Det var ett bra spel, men någonstans på vägen så började jag liksom tröttna. Och sen så till slut så var ju spelet, jag körde ändå igenom det liksom. Jag tappade liksom lusten, det kändes som att jag tvingade mig själv att spela det de sista timmarna liksom.
Ja, precis.
Castlevania Lords of Shadow är också ungefär samma typ av spel skulle man kunna säga. Det är bara för att jag älskar Castlevania så mycket som jag liksom tvingade mig igenom det.
Där är ju storyn väldigt bra och det är det som driver den framåt. Och det kan man ju säga lite om nästa episodes spel. Vi ska inte avslöja vilket det är, men det är ungefär i den genren också.
Kan man säga. Så du har inte spelat någonting, du har funderat på att spela El Shaddai?
Ja, jag är fortfarande inte klar med Tales of Graces. Jag vet, jag är jätteseg, men jag kan bara inte ta mig den orken att spela igenom. Jag är ju på sista bossen och det är skitsvårt och jag är skitless på det där spelet.
Du ligger ju lite efter nu, för nu har du släppt ett nytt Tales-spel också.
Ja, men jag har flera RPG-spel som jag ska spela ändå.
Ja,
så
du har en hög.
Det gör ingenting. De får gärna vara ett par år gamla innan jag tar upp dem.
Det är okay. Oftast då de blir som bäst tycker jag, om man låter dem ligga ett par år och ser hur bra de har åldrats.
Liggas och bakas lite.
Precis. Jag tycker så här, att innan vi börjar prata om den här månadens, eller det här avsnittets spel, så skulle jag väl läsa upp lite kommentarer vi har fått faktiskt.
Ja, men det är en bra idé.
Det är inte ofta vi får kommentarer, så att när vi väl får dem, jag uppmanar folk såklart till att skriva kommentarer och det är jättekul. Så att vi har fått lite kommentarer här. En kille som heter Marcus har skrivit: hejsan, hittade er podcast på iTunes och har nu lyssnat på det första avsnittet. Tycker det verkar mycket lovande, så ska plöja igenom resten av avsnitten nu i veckan. Ni pratade om Super Metroid i början av avsnittet. Jag laddade ner det på Virtual Console för några veckor sedan och spelade igenom den för första gången. Vilket underbart spel. Håller definitivt hög klass än idag. Ett avsnitt om detta spel skulle vara trevligt. Ha det gott.
Ja, det har vi ju sagt förut. Att ett avsnitt om det är mycket lovande.
Mm, det är klart vi ska göra ett avsnitt på Super Metroid.
Jag ska bara spela klart det först.
Mm. Ja, men det kommer, absolut. När säger vi inte, men det ligger i planeringsstadiet. Och tack för ditt fina brev och tack för att du lyssnar, och vi hoppas att du fortsätter lyssna, Marcus.
Tack så jättemycket, det betyder jättemycket att ni tycker om oss, våra vackra stämmor.
Ja, precis. På tal om vackra stämmor så skrev också Stefan Gazi Ganser på Social Gamer. Det är alltså killen som är, han har ju den här videospelsklubben. En jättebra svensk spelpodcast man kan lyssna på. Han skriver i alla fall: började lyssna på era ljuva stämmor idag. Jag är inne på avsnitt 2 där man bjuds på extra godis i form av Mange. Alltså Mange från Pixelklubben 64 då, som också är en podcast. Ska vi se här. Som om vi andra svenska spelpoddar ska vara helt ärliga medverkar i den bästa podden.
Ja, det är en av de bästa podcasterna.
Det tycker jag också faktiskt, underhållande, otroligt underhållande. Men ni är också bra, prenumerationen på iTunes är säkrad och det tackar vi otroligt mycket.
Ja, det gör vi verkligen, det är jättekul, tack så jättemycket för kommentaren.
Vi kör också en shoutout åt videospelsklubben såklart då, att lyssna på dem.
Lyssna på dem.
Och en annan kommentar som vi också har fått på vår sida på socialgamer.se är ifrån Sebastian. Lyssnade igenom del 5 och säger bara wow. Jag har både Ico och Shadow of the Colossus stående i hyllan. Nu blir jag att plöja igenom det. Era röster är helt underbara att lyssna på. Keep it up.
Fy vad kul. Det är sånt här som får en att vilja fortsätta med det här.
Ja, precis.
Det vill vi ju ändå, men hela syftet med att vi gör en podcast, det är inte bara för att vi älskar att sitta och snacka spel. Det är ju för att vi vill ju få andra att spela de spelen som vi har spelat. Antingen uppmuntra att spela dem eller att hålla sig borta från dem så långt som möjligt. Och det här är jättekul.
Ja, precis. Och vi tackar så jättemycket för kommentarerna. Och som sagt, vi tar gärna emot många, många fler. Det är bara att ösa in på Social Gamer, på Facebook eller på bloggen eller vad som helst. Och de hittar vi läser upp allt sånt där i slutet där med vart man hittar oss och så.
Yeah.
Men jag tycker att vi sätter oss i soffan och sätter igång vårt gamla PlayStation.
Det tycker jag också.
Det är dags att spela Resident Evil 2.
Resident Evil 2 eller Biohazard 2 som det heter i Japan är ett survival horror-spel. Det släpptes till PlayStation 1 1998. Det är Capcom som har utvecklat det. Hideki Kamiya har regisserat det och det är Shinji Mikami som har producerat. Och en intressant grej är att det här är egentligen det tredje spelet. Det andra spelet har kommit att kallas för Resident Evil 1.5. Hela den idén skrotades, las ner och de började om. Och det är därför vi har nu Resident Evil 2. Det som är roligt är att fans har tagit upp hela det här konceptet och börjat om och faktiskt gjort klart det här spelet.
Så gott som.
Det har sina buggar, men det är ändå kul. Vi kan prata lite mer om det sen. Mm. Du kan ju lite mer om hela det
där. Ja, precis. Jag följer det lite grann faktiskt.
Man kan säga att det här är ett tredjepersons skräckspel. Man tar kontroll över antingen Claire Redfield eller Leon S. Kennedy. Det bör noteras att det är tankkontroll. Det betyder alltså att det är deras höger och vänster som gäller. Och du väljer mellan två scenarion. Det kan man säga. Och du Robin kanske kan berätta lite vad spelet handlar om.
Ja, alltså spelet ska ju utspela sig i september 1998. Två månader efter att första Resident Evil har utspelat sig då. Och då är det alltså ett virus som heter The T-virus, eller T-viruset, som har spridit sig i den lilla staden Raccoon City.
Vilka har utvecklat det?
Det är ju såklart Umbrella som ligger bakom det här viruset. Och det för ju storyn vidare ifrån Resident Evil 1 in i Resident Evil 2.
Och för er som inte vet så är Umbrella Corporation ett multiföretag som utvecklar läkemedel och finns ungefär överallt.
Ja.
Och sen har de då i smyg utvecklat ett biologiskt vapen.
Precis. Och vi spelar nu som du sa, som Claire och Leon. Och vi ska ta oss ut ur Raccoon City. För vi hamnar liksom mitt i smeten. Claire är där för att leta till sin bror Chris Redfield, som är med i det första Resident Evil. Och Leon är där som polis. Det är hans första dag på jobbet.
En riktig rookie.
En riktig skitdag att börja på.
Ja, verkligen.
Kan man säga. Vi kastar oss ju in i en bilkrasch, kan man säga. Och Claire och Leon hamnar på olika sidor av en brinnande bil.
De känner inte varandra innan.
Nej, precis.
Som man säger också.
De träffas under introscenen.
Ja, av en slump.
Och sen så skiljs deras vägar åt. Och de ska försöka hitta varandra och ta sig ut ur staden.
Helt enkelt.
Och det är det här som är... Vi kan prata lite först om det här med scenarierna. Skulle jag...
Ja, precis.
Rekommendera. Alltså, du kan ju redan från början... När du får spelet till PlayStation då, när du öppnar din kartong eller ditt fodral, så har du två skivor. En med Leon på och en med Claire på.
Ja.
Och då kan du välja då, för att kunna klara spelet till 100% så måste du spela igenom båda skivorna. Men du kan då välja vilken karaktär du vill börja spela med. Så att stoppar du i Claires skiva först, då spelar du scenario A med Claire. Och när du då är klar med det, då vill du såklart spela scenario B också. Och då har du ju Leons skiva, förlåt, kvar. Så då stoppar du in det och då blir Leon scenario B. Du kan också göra tvärtom, du kan börja med Leon och du kan börja med Claire.
Ja.
Och det som skiljer de här scenarierna åt, det är då att vissa saker händer bara i scenario A och vissa saker händer bara i scenario B.
Och hela det här konceptet är ju faktiskt väldigt genomtänkt, väldigt intressant. För det är ju inte bara två olika typer av spel du spelar. Det är ju inte bara scenario A och scenario B. Utan spelar du scenario A med Claire, då skiljer det lite sig. Eller då skiljer det...
Ja, det skiljer sig.
För att Claire har alltid vissa saker som hon måste göra, oavsett om hon spelar scenario A eller scenario B. Leon har vissa saker han måste göra, oavsett om han spelar A eller B. Så det blir egentligen fyra olika typer som du kan spela.
Beroende på vem du startar som. Så.
Ja, och det är beroende på vilken skiva du sätter i helt enkelt. Så enkelt är det. Och så smart är det.
Ja, alltså det är väldigt intressant att de har valt att göra så. För att det enklast hade ju varit egentligen om du började som Claire. Och sen så spelade du igenom Raccoon City. Du tog dig från mitt i staden till att du tog dig ut. Alltså du klarade spelet med Claire. Och sen att du fick börja med Leon direkt. Men här kan du liksom välja vilken ordning du vill ta det här. Och som jag sa så är det scenario A är lite lättare tycker jag.
Ja, det kan man säga. Det håller jag med om.
Medan scenario B ställer om spelreglerna lite. Och det är
ju... Det är snäppet svårare. Det är lite mindre ammunition. Det är lite svårare fiender. De går inte ner lika lätt. Och sådana saker måste man ha i beräkning. Vilket gör att man kanske väljer lite mer eftertänksamt vilka man vill spela med.
Precis, vi valde ju att spela... Vi körde Claire på A-scenariot och Leon på B-scenariot. För att det är så jag har fått för mig att det är det enklaste sättet liksom.
Fast om man tittar på Leons skiva, den fysiska skivan, så står det ju ett,
eller disk, A, ett av två.
Disk ett av två. Men eftersom det är ett val så spelar det nog ingen roll. Men om man nu ska bara prata rent generellt om Resident Evil 2, så måste jag bara säga att jag älskar det här upplägget. Resident Evil 2 med sina låsta bakgrunder, förunderat alltså, med de här sneda kameravinklarna och bara stämningen i sig. Det gör ju att det är nästintill omöjligt att veta vad som kommer komma bakom hörnet, om du vet vad jag menar. Det kan vara svårt att förklara det här för någon som inte har spelat det, men det är verkligen skräck.
Det är det som jag alltid tycker har definierat Resident Evil, alltså de första tre spelen, att det är just de här låsta bakgrunderna och du är en karaktär som du kontrollerar med den här tankkontrollen, som man säger då, att du fram är inte fram utan...
Nej, precis.
Du måste styra som ungefär som en stridsvagn styr du din karaktär. Och det tycker jag det bidrar ju till skräcken, för att det känns aldrig som att du har 100% kontroll på din karaktär.
Jag tycker att det är det som gör skräcken i de här spelen.
Ja, det är det som är grejen, att du känner dig instängd i en klumpig karaktär och du ser aldrig vad som är runt nästa hörn.
Det är också roligt att när du går in genom ett nytt rum, då ser du aldrig, eller ibland gör du det, att du ser kameran bakom personens rygg.
Mm.
Men många gånger så ser du ju kameran från andra sidan rummet. Så framför dig så har du bara en massa zombies till exempel. Och det blir totalt kaotiskt och panikartat. Och faktiskt, det är sällan man ser spel som är det nu för tiden.
Precis.
Alltså det finns knappt tankkontroll längre. Och det är ganska synd, för att som du sa, det här bidrar ju till att man blir mindre mobil. Händer någonting, då får du panik. Som för mig då.
Ja.
Som inte har spelat där förut. Jag fick ju panik så fort någonting rörde sig.
Jag tycker att det ändå är fantastiskt att man ser ändå att just, om vi ändå ska prata om tankkontrollen, att den ändå lever vidare. Typ som i spel som Dead Space, här får man ha tankkontroll.
Nej, har det?
Ja, inte riktigt, men det är nästan en tankkontroll skulle jag säga. Aha. Man känner sig, alltså, nej, okej, okay, det var länge sedan Dead Space, men det känns ändå som att du är klumpig. Jag gillar sådana survival horror-spel där du liksom kutar runt, du har inte så mycket ammunition, du har inte så mycket liv och du känner dig klumpig. För
nej,
att det bidrar till skräcken liksom.
Fast om du tycker neråt så kommer han alltid gå neråt på skärmen.
Ja,
oavsett
det,
hur det är.
Just det.
Det är roligt det här spelet, nu om man ska bli lite nostalgisk, för att i första episoden av Parapixlar när vi pratade om Shadowgate, i andra segmentet så pratade vi lite generellt om oss som personer och vilka spelreferenser vi har och sådär etc. Då nämnde jag ju faktiskt min största farhåga när jag var liten. Och det var ju zombisarna på övervåningen i polishuset i just detta spel. Och du, jag ska säga, it felt good att få revansch på de här zombisarna. Som det har gått så många år, jag fick äntligen... få revansch på dem.
Ja, du fick ju ge ordentligt med revansch. Du fick ju dessutom ta ner sista bossen också.
Ja, men det var kul faktiskt. Men det hade jag ju velat. Det måste jag ju nästan få göra.
Jo, men det är lite det där. Och det är rätt kul att se hur du reagerade på det här spelet. För jag har ju spelat igenom det här förut. För dig var det ju första gången du liksom spelade igenom det. Så att jag tycker att det var kul att följa med på resan när du satt med. Vi kan ju lyssna lite på hur det lät. Här kommer ett kort klipp. Så där, och nu sitter vi och spelar Resident Evil 2 live här. Lite grann.
Ångest.
Ja, vi kör nu.
Okej, okay. Du får vara med mig nu.
Där har du en försvarsspray, eller first aid spray.
Försvarsspray.
Försvarsspray, det kan
no inte. Means no.
Ja, där kan vi ju ta med oss ett tal.
Okej, okay, men jag kanske ska kolla klart just den här sidan.
Jag tror inte det fanns något mer i det här rummet.
Åh, oh, herre, oh, shit. Åh, men nej.
Vad är det?
Nej, men fy.
Vad var det som precis hände?
En liquor.
Ja, så lät det ungefär, typ nästan hela tiden.
Alltså, det har varit riktigt svårt för mig att spela det här. Helt ärligt, det har varit... Alltså, jag har kallsvettats. Jag har varit skiträdd. Jag har varit nervös. Jag förknippar det här med så mycket hemska minnen från när jag var liten. Så, och det är ett sånt bra spel, men jag har varit så rädd. Alltså, det är så sjukt vad jag har varit rädd. Och jag har ändå spelat Silent Hill, som är någorlunda likt. Det har ju inte låsta vinklar, utan det är ju ändå i 3D. Men konceptet är densamma. Du spelar, alltså det är tankkontroll, det är monster. Men jag har nog aldrig varit så rädd som jag var nu. Seriöst. Jag känner mig nästan fjantig, men jag måste vara ärlig. Det var så läskigt.
Det är faktiskt, du har faktiskt rätt. Det är faktiskt ett fruktansvärt läskigt spel. Jag skulle säga att det är lätt det läskigaste spelet på PlayStation, skulle jag säga.
Ja,
faktiskt.
Jag håller med.
Speciellt. Nu ska vi ta upp det här med scenarion igen bara lite snabbt. Scenario A, då ska du liksom ta dig ut ur Raccoon City. Scenario B, då ska du också ta dig ut ur Raccoon City fast du har en stalker efter dig, som vi kallar för Mr. X.
Oh.
Han är the sole reason att jag inte har vågat spela det här spelet på flera år. För jag minns hur det var sist jag spelade det. Fy fan. Folk snackar om att Nemesis i Resident Evil 3 är läskig.
Den här
killen är fan värre alltså.
Ja, tänker en stor bodybuilder på 2,10 som är 1,50 bred och som bara går i en grå rock, jättetunga steg efter dig och slår dig nästan halvt död med bara ett knytnävslag. Och du kan inte springa förbi honom. Det är vad som jagar dig i Resident Evil 2.
Terror.
Scenario B. Det är terror, det är riktigt läskigt. Speciellt eftersom han, vi måste ju faktiskt säga det här, jag nämnde innan att det är låsta, förenderade, alltså redan målade bakgrunder. Du kan alltså inte interagera med bakgrunderna. Det gör att du känner dig säker i vissa rum där du ser att det inte finns något att göra. Men tji fick jag, alltså han hoppar ju genom väggarna.
Eftersom att, det, precis som du säger, det är färdigrenderade bakgrunder. Du tänker att bakgrunderna inte ska kunna... Alltså att han ska inte kunna agera på ett sätt som gör att bakgrunderna ändras. Liksom. Han ska inte,
men det är fel.
Hade det varit ett spel som har varit helt i 3D, då hade han kunnat ta sig genom en vägg. För det hade varit oförutsägbart på ett annat sätt. Men här förväntar du dig inte att du ska liksom springa genom en korridor och sen bara bam, kommer han ut genom väggen. Vilket han gör vid två tillfällen i det här spelet.
Och då kissar man på sig.
Man gör det första gången man ser det. Alltså fy fan, det är riktigt ruskigt. Så scenario A i det här spelet, det är liksom lugnt. Du får mycket vapen och skit. Och scenario B, det är fan nightmare alltså.
Det var riktigt obehagligt faktiskt. Vi kanske måste nämna lite om pusslarna. För att du springer ju faktiskt inte runt bara och skjuter zombies och bara tar dig från en punkt till den andra, utan du måste ju även lösa pussel. Och jag älskade de här pusslarna. Jag tyckte att de var genomtänkta. De var inte för lätta. De var riktigt smarta. Man var tvungen att tänka till. De sa inte åt den som vanliga spel nu för tiden. De känns för enkla när det gäller såna här pusseldelar. Du går in i ett rum. Det var låst dörr. Nej, så hittar du en nyckel i en låda bredvid. Det fanns inte där, utan du var tvungen att verkligen tänka till. Och det här gör verkligen att det här är ett sånt brett spel.
Jag tycker ju, där måste jag säga att jag håller inte riktigt med dig. För jag tycker att de få pusslerna som finns, jag tycker inte att de ger någon direkt utmaning. Fast samtidigt så måste jag ändå säga att jag, enligt mig, så tycker inte jag att det har varit en så stor del av Resident Evil redan från början. Jag tycker, för mig blir alltså den här pussellösningen, vissa känns bara så krystade och onödiga, kan jag tycka. Vissa pussel är genomtänkta och sådär, men jag tycker att vissa grejer hade de egentligen bara kunnat skippa, tycker jag.
Ja, du har ju spelat fler Resident Evil än mig, så du har ju säkert en bättre syn på hur de här pusslarna kan gå till i de andra spelen, vilket jag inte har. Men för att ha spelat Resident Evil 2 för första gången i hela mitt liv, första Resident Evil-spelet ever, då tyckte jag faktiskt att det här var jättebra. Och visst, skulle jag göra en djupare analys så kanske jag skulle hitta mer brister, men jag vet inte, jag vill inte det. Jag tycker att de var bra faktiskt.
Jo, alltså jag gillar ju upplägget med det här, att du ska ta dig runt som Resident Evil 1 så har du ett hus. I det här så är det polisstationen, Raccoon Citys kloaksystem och senare Umbrellas laboratorium. Jag gillar det här med att gå runt och leta nycklar och liksom sådär. Men jag tycker att många, som jag sa, pussel känns liksom bara onödiga.
Hade du hellre velat att du bara gick runt och dödade zombies? Eller gillar du idén med att det är pussel, eller tycker du att man ska skrota den idén helt?
Jag tycker att de känns malplacerade.
Hur hade du valt att lägga upp det här konceptet?
Jag vet inte riktigt. Jag hade nog, utan pussel, jag hade mest så här velat gå genom de här stora laboratorierna och stora kloaksystemen. Och
det hade blivit för lätt om du bara kunde gå rakt igenom.
Jo, jag vet, men alltså, du har ju fortfarande kvar allt det här med nycklarna. Du måste ju fortfarande hitta rätt nyckel till rätt plats.
Det är ju en del av pusslet.
Ja, jo, med såna här pussel som att flytta stora block till rätt plats och byta plats på två statyer som man gör i det här spelet. Det tycker jag bara känns onödigt.
Ja, okay.
Tycker jag. Mm. Jag tycker att Resident Evil handlar mer om att själva skräckupplevelsen, du ska överleva. Du har lite liv på fyllning, du har lite ammunition till dina vapen. Du måste kanske zigzacka dig förbi de här zombiesarna istället för att skjuta dem, för du har inga skott kvar. Det tycker jag är mer, det är mer Resident Evil för mig.
Ja, men jag förstår vad du menar faktiskt, att det ska mer gå ut på att överleva än att hitta små lappar som leder till rum, som leder till bla 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 bla. Jag förstår det. Men jag tycker faktiskt att Resident Evil inte bara är ett zombiespel. Du ska ju faktiskt ta reda på vem som har orsakat det här.
Det också.
Och det kan jag säga, att jag gillar hur, eller om man säger så här, att Resident Evil är ju ett rätt känt koncept nu. Men jag gillar hur det hela var nytt här. Du vet, man hittar folk små anteckningar, de pratar om små incidenter, folk som har betett sig konstigt. Man får verkligen en känsla av att någonting är konstigt, förutom det är uppenbart att det är zombies som går omkring. Men, ja, men du vet, jag gillar det, att det är lite subtilt, det är lite mer diskret. För att just nu så är ju Resident Evil, det är så internationellt, det är över hela världen, det är zombies över hela världen. Ja. Men här var det så lite, det var verkligen bara i den här staden. Vad var det som hände i den här staden egentligen? Jag gillar det, det är lite mysterium. Därför tycker jag att det är helt okej att man får flytta på statyer. Visst, det är lite, det kanske var lite drygt. Men du vet den här anteckningen med sekreteraren som hon råkar stöta till en staty, och då fick hon värsta utskällningen.
Och i och med den lappen som man läser det där på, så förstår du ju hur du ska lösa pusslet.
Ja, precis. Och det gillar jag, hur man får ledtrådar från lappar som man läser. Så jag tycker att alla som spelar det här spelet, de ska ta sig tid att läsa lapparna. Även om det är rätt, vissa kanske tycker att det är tråkigt, men jag tycker att man bör göra det, för att det bidrar till en bättre bild av vad Resident Evil 2 är.
Och lapparna, som man kan hitta, liksom som du sa, lappar och skit lite överallt, det är ju inte bara lösningar på pusslet heller, utan det är ju också ett sätt att berätta storyn om Raccoon City och Raccoon Citys öde. Man läser ju liksom lappar, man hittar både här och där, om liksom personers dagböcker man kan hitta. Och små lappar där de har suttit instängda i en liten skrubb och skrivit en sista notis att jag sitter här döende. Det är ett intressant sätt för att föra själva storytelling-delen framåt.
Och jag älskar det.
Istället för att liksom ha en cutscene där man får se någon flashback och så här gick det till när zombieviruset bröt ut, utan du hittar en lapp där någon soldat har suttit instängd i en vrå och skrivit att han är livrädd för att The Walking Dead, liksom de döda har kommit till liv.
Och så befinner man sig mitt i det, säkert bara några timmar efter.
Ja.
Och det är så äckligt. Det tycker jag är, det var läskigt att läsa alla de här obehagliga små utklippen och små anteckningar och allt vad det var. Speciellt när de nämnde typ att de hade hittat någon som betedde sig konstigt och att de liksom hade fört honom i karantän. Då förstår man att aha, det måste vara en av de första zombisarna. Där någonstans gick det fel. Där någonstans så spreds allting och folk började döda varandra, förstår du?
Mm. Jag menar inte att snacka skit om cutscenesen.
Alltså, nej, verkligen
inte. Alltså, Resident Evil 2 har ju en av de snyggaste öppningsvideorna i på ett PlayStation 1-spel någonsin, ja. Tycker jag. Alltså, jag älskar att det blir som en... Det känns som att kliva in i en zombiefilm.
Ja,
det gör det faktiskt.
De vet ju vad de gör.
Och det roliga var att reklamfilmen till det här spelet i Japan regisserades ju av George Romero, som har gjort en hel del zombiefilmer.
Jasså, är det så?
Han recenserade, han regisserade en 30 sekunders reklamfilm till det här spelet lagom till release i Japan.
Just det, ja, den är rolig faktiskt.
Den är ju mycket bättre än alla de här Resident Evil-filmerna som kom sen av Paul Anderson.
Det håller jag med om.
Men en grej som jag tänkte på här, när vi pratade lite om att om det här med survival horror och allt det där. Det som jag tycker att Resident Evil 1 och 2 gör otroligt bra, det är att du kan inte spara hur många gånger du vill.
Nej, det är faktiskt intressant.
För att kunna spara, då måste du hitta en skrivmaskin där du skriver ditt namn. Och för att kunna skriva in ditt namn så måste du ha ink ribbons. Alltså, vad ska man... Det är ink ribbons. Alltså, bläck. Till skrivmaskinen. Och sådana plockar du på dig under spelets gång. Men det är inte så att du kan gå och spara hur många gånger du vill. För det finns bara ett begränsat antal. Och det tycker jag är en av de mest bidragande faktorerna till att man känner en konstant skräck i det här spelet. Jag vet inte om jag kommer överleva eller inte.
Nej, du är hela tiden fast. Och man kan heller inte spara när man känner för det. Sättet att jag sparar i fallat. Utan du måste verkligen ta en risk. Även om du har spelat en boss och du har gjort jättemycket i säkert, vi säger 2-3 timmar. Och så vill du gärna spara, men du kan inte, för att det finns ett begränsat antal såna här ink ribbons. Så du måste använda dem väldigt bra. Du vill gärna spara dem till slutet.
Och det som jag tycker också är otroligt intressant med det här, det är att du, musiken i det här spelet är ju oftast när du är på alltså det är oftast en ganska liksom stämningstät musik.
Oh ja.
Och den är ju också dynamisk, för att kommer någonting in i bild, om någonting hoppar in i bild, då ändras musiken direkt och blir väldigt mycket mer intensiv. Jag vet inte om du tänkte på det när vi spelade.
Jo. Mm. Alltså man kan ju, när man går in i ett nytt rum, då har vi ju gjort för vana nu att vi bara står en stund och lyssnar på musiken.
Mm. Och bara för att veta om det finns en fara.
Men musiken i sparrummet, den är ju, den älskar man.
Det är så jävla skönt. För er som har spelat Resident Evil vet ju att när man går från rum till rum, så har de löst laddningssekvensen väldigt snyggt med en dörr som öppnas. Man ser en tredimensionell dörr som man liksom tar ett steg framåt, som öppnas. Och sen när den är öppen, då har man musiken. Och sen stängs dörren igen. Och så får man se, då laddas skärmen upp liksom. Och det är så jävla skönt när man har sprungit runt och dödat liksom zombies och monsters, eller monster och skit, och så bara öppnar man en dörr och så har man den här lugna pianomusiken. Och man vet att, ett sparrum. Då kan man andas ut verkligen. Det är så här. Verkligen skönt så här, det är också ett sätt de har byggt upp det så jävla genialt på, tycker jag. För man sitter med hög puls hela tiden, och sen bara genom att höra den här lugna pianoslingan, då bara sjunker din puls med liksom 50%. Man bara kan andas ut.
Det är också smart att det finns inte så många sparrum på slutet.
Nej, det är väldigt begränsat.
Så du söker febrilt. Du söker febrilt efter de här sparrummen för att höra den här lugnande atmosfäriska musiken. Pianomusik, verkligen. Jättevackert. Men det finns ju inte så många. Så ja, det är rätt knivigt.
Sparrummen är verkligen frizoner. Det är helt otroligt. Vad man känner faktiskt. Sig lugn.
En annan sak som jag har tänkt på, det är att A och B-scenariot, oavsett vem du spelar som, de utspelar sig ungefär samtidigt. A-scenariot utspelar sig ungefär 30 minuter före.
Och ibland 30 minuter efter.
Just det. Mm. Det som är roligt är att de går ihop. De möts. De träffar på varandra och man kan märka på vissa ställen vart den andra personen har varit. Till exempel om du i A-scenariot hittar ett skåp där det finns ett maskingevär och en större väska. Om du tar, beroende på vilken av dem du tar, så kommer den andra finnas kvar.
Till nästa spelare.
Till nästa spelare i B-scenariot. Hela det konceptet är jättebra. Jag tycker det funkar väldigt bra. Det är roligt, det är genomtänkt. Man måste verkligen tänka till. Men i vissa fall så är det ju inte realistiskt. För att vissa saker så måste man göra två gånger. Både med Leon och Claire. Och jag kan tycka att det är trist att de inte gjorde två helt olika scenarion. Men jag vet inte, tänker du jättemycket på det? Jag gör inte det, men om man... Alltså om jag ska analysera nu så...
Nej, men alltså vissa pussel är ju konstanta. Vissa pussel måste du lösa med bägge karaktärerna
liksom. Jag vet, det är de jag pratar om.
Ja, och vissa pussel är exklusiva för A-scenariot och vissa pussel är exklusiva för B-scenariot.
Jag vet, men jag tycker, vad tycker du?
Jag tycker att alltså, jag tänker inte på det speciellt mycket. För att det är inte så många pussel som är gemensamma för båda scenarierna.
Ja.
För när du, i A-scenariot så kommer du liksom in till polisstationen från ena sidan. I B-scenariot kommer du in från andra sidan. Och du måste ju liksom göra saker i en annan följd.
Ja, precis. Liksom. Och det är så genomtänkt tycker jag.
Mm.
Just det där att man får se saker ur den andra personens synvinkel. Hur han eller hon gjorde för att ta sig dit. Jag tycker det är jättebra. Det är lite synd att de inte gjorde det till 100%. Min syster hade en intressant tes om det. Hon menade att man kanske måste göra vissa saker i både A- och B-scenariot för att få en känsla av att man liksom har klarat allting i spelet. För att vissa kanske bara spelar ett scenario. Och
precis.
Det är ju jättedåligt, det hoppas man att man inte gör. Jag tycker att man ska spela båda för att få en ultimat upplevelse. Men gör man inte vissa saker två gånger så kanske man undrar varför det finns låsta och outforskade rum överallt. Som man då annars inte skulle ha kommit in i. Så det kanske måste vara så att man gör vissa saker två gånger.
En grej som jag måste ta upp också som jag känner att jag störde mig lite på från avslutet på spelet. Det är att alltså, när man plockar på sig, man kan inte ha på sig för många föremål samtidigt.
Nej, det är ju begränsat utrymme.
Klassisk Resident Evil grej att du har liksom, du kan ha 8 föremål på dig eller vad det är. Och sen så har du en låda där du kan förvara resten av grejerna.
Som är som en portal.
Som är som en portal liksom, där du kan ta upp föremål och lägga ifrån dig föremål. Det är väldigt förekommande i den här typen av spel. Men jag tycker att det är för... Du kan ta med dig... Alltså antalet föremål du kan få med dig är för få. Jag skulle hellre vilja ha med lite mer grejer. Och det är inte så att det, man känner att man blir begränsad på ett sätt. Att det liksom blir så här...
Att det blir svårare.
Precis, det blir inte svårare utan det blir bara irriterande.
När ja, så här, för man får springa fram och tillbaka.
Att säga, åh, jag måste ju ha den här jävla veven för att komma in här. Jaha, okej, okay, närmaste kista. Okej, okay, den är där borta. Åh. Och så har man dödat alla zombies och spindlar och monster i de här rummen. Så man måste bara gå och gå och gå. Det tyckte jag är den enda kritiken egentligen som jag har mot det här spelet.
Ja, faktiskt. Det, för mig är det både kritik, men alltså negativ kritik, men ändå positiv. För att du känner ju lite vemod för att då kan du känna verkligen den här skräcken. Nej, jag måste gå tillbaka. Och du kanske inte har dödat alla i det rummet. Nej, jag måste möta de där lyckorna igen. Eller jag måste möta de där zombiesarna igen.
Mm.
Jag måste springa förbi dem. Lyckas ta mig igenom i nöd och näppe igen. Och jag tror att vi hade lite mer problem med det än vad till exempel jag själv skulle ha. Jag menar inget dumt så, men i och med att du har spelat det här förut så kunde du liksom planera lite. Du visste att men vi tar med oss den här nu för att jag vet att det kanske är någonting framför oss. Och så kanske inte det stämde alltid. Eller att du hade missberäknat någonting. Och då var vi tvungna att gå tillbaka på grund av det. Hade jag spelat själv, då hade ju inte jag varit medveten. Och då hade jag fortsatt och haft några rutor kvar. Förstår du vad jag menar?
Ja, precis.
Men alltså, din insikt om det här spelet har ju varit självklart till mer fördel.
Ja, det hoppas jag.
Ja, verkligen, verkligen.
Jag var ju beredd på många av de här jumpscare-grejerna.
Ja, det var ju inte jag.
Nej, precis, och det var kul faktiskt. Det var väldigt roligt att sitta med. Det var lika roligt att spela spelet som det var att sitta bredvid och titta på när du spelade.
Och blev ju inte lite irriterad. Som när spindlarna kom och jag stod där och, nej, jag vågar inte. Men kom igen nu.
Det är bara spindlar, det är bara skjuta.
Ja, precis, ja, just det.
Men det som vi pratade lite om i början av det här avsnittet var ju att det här är ju liksom Resident Evil 2, som, alltså den versionen som släpptes innan Resident Evil 2 blev, alltså det här är liksom den andra versionen av Resident Evil 2. Capcom började ju med att ungefär en månad efter att Resident Evil 1 var ute så tog de snabbt in all kritik de fick och började på ett nytt Resident Evil. När det spelet var ungefär en 80% färdigt så skrotade de hela idén.
Och vet man varför? Alltså rent...
Ja, för att de tyckte inte att det var tillräckligt... Det var inte en tillräckligt värdig uppföljare till Resident Evil det första. Det skilde sig inte så mycket.
Nej,
det var mest
men
nya...
upplägget detsamma? Alltså polisstationen...
Ja, typ. Ja. Det var ungefär samma. Det var lite annorlunda fiender och sådär. Och jag tycker att det var... jag har ju sett lite hur den här 1.5 ser ut.
Ja, vi kollade här om dem.
Ja, Claire är ju inte med, utan vi har en annan tjej som heter Elsa Walker istället. Varför? Och sen så, hon röker ju sen när de måste ha mer ties till det första spelet. Och därför skapades då Claire Redfield som en tie till det första spelet. I och med att det är liksom en syster till
Chris.
Men det, alltså, man blir ändå så här sugen på att spela det, för man vill ändå så här. Det var nästan ändå färdigt, så man blir så här, fan, det, man vill liksom spela ändå när man ser på trailers och så här. Det känns som ett Resident Evil-spel som aldrig blev liksom.
Fast man, jag litar ändå på utvecklarna, och det är ju ändå bra att de skrotade idén, för nu har vi ett av världens bästa skräckspel i händerna liksom.
Absolut.
Och de skrotade ju hela idén av en anledning. Så jag inte, ja, det är klart, det kommer bli kul att se vad alla fans har kokat ihop, men det är ju fortfarande ett dåligt spel enligt Capcom själva.
Det var ju därför vi fick Resident Evil Director's Cut. Det var ju som en tröst för att Resident Evil 2 blev så försenat.
Jaha, är det därför?
Det var därför alltså? Vi fick Director's Cut.
Ah.
Och det är ju också ett otroligt bra spel faktiskt.
Ja, verkligen. Men jag tänkte bara, för att återgå till Biohazard.
Mm.
Vi måste ju nämna vilka varelser man stöter på.
Mm.
Jag kan ju nämna de första då, uppenbara zombiesarna. Jag tycker de är jättebra gjorda. Alltså de är läskiga.
Mm.
Och det är liksom... Jag gillar ju zombiefilmer. Jag gillar hela det här zombiekonceptet. Och det jag gillar mest, det är de första zombiesarna. Alltså de som påverkades först. De som smittades blev förvandlade först. De har olika kläder. Vi möter poliser, vi möter alldagliga privata människor i sina vanliga kläder, fast alldeles nerblodade. Jag älskar det, jag tycker det är jätteläskigt.
Ja, precis, för att i Resident Evil 1 så hade vi ju typ två typer av zombies. Alltså rent utseendemässigt,
ja.
Men här är ju variationen mycket större. Det finns till och med tjejzombies,
ja, ja,
vilket precis. Inte fanns i ettan.
Ja,
och jag tycker att det är ett bra, alltså, monstergalleri i det här,
ja,
spelet.
Det tycker jag.
Men jag måste bara fråga innan vi går vidare,
ja.
Vad tycker du om att de faktiskt i spelet Resident Evil refererar till de här varelserna som zombies? De säger inte de liksom återuppstådda döda eller något sånt där, utan de kallar dem för zombies.
Alltså det där är ju ändå en känd debatt både inom spel och filmvärld. I varje film, zombiefilm, så är det nästan som att de tar bort det faktum att zombiefilmer ens existerar. För att hade ett zombie-outbreak skett, då hade ju alla kallat dem för zombies. För att vi alla är ju bekanta med zombiefilmer, vad en zombie är, etc. Men det verkar som att i alla spel, i alla filmer, så är det som att de suddar ut det faktum. Som att hela det här konceptet med zombiefilmer inte ens finns. Jag vet inte, alltså jag har inget problem med att de nämner, eller att de kallar det zombies, för det är ju vad de är.
Mm. Nej, jag bara frågar. Jag vet att det är en väldigt pågående debatt inom det här, inom kulturen, zombiekulturen i runt om i världen, att ska man kalla dem för zombies? Walking Dead väljer ju att inte göra det.
Walkers.
Eller...
Alltså jag har inget problem med det, alltså jag vill ju se en realistisk tolkning av hur ett eventuellt zombie-outbreak skulle gå till. Hade det gått till, då hade vi ju kallat dem zombies. Vi hade ju inte kallat dem vandrare eller walkers eller varelser, monster möjligtvis, men vi hade ju kallat dem zombies. För det är det de är.
Mm. Nej, jag bara undrar. Ja. Vi svävade iväg lite där. Men vad är det mer för monster vi stöter på? Vi stöter på en ful rackare som kallas för Licker.
Oh, eller Slicker som min syster sa.
Ja, precis. Det är väl typ, vad ska man säga? Det ser ut typ som en muterad människa med stora klor som
och
kryper runt.
Och en jättestor hjärna.
Som kryper runt på alla fyra. Med en otroligt lång tunga.
Man kan ju bara nämna här att Umbrella Corporation, de har inte bara utvecklat The T-virus, utan de har även utvecklat flera virus. De håller på och mixtrar och utvecklar allt möjligt som de använder som vapen då. Och ett av dem är G-virus. Och det är alltså det här viruset som utvecklar vissa organismer till då Lickers. Eller ja, de kan till och med påverka hundar. Fast det kanske är T-virus, det vet jag inte.
Ja, men jag är dålig på att hålla isär begreppen T och G-virus.
Men det kan påverka en på olika sätt. Och som du förklarade för mig igår, att har du ihjäl någon som är påverkad av G-virus, då växer du bara. Du kommer till liv igen och du växer och muterar ännu mer.
I klassisk Resident Evil-anda så är det ju faktiskt ofta så att
det är faktiskt så, ja.
Är någon injicerad med G-viruset och blir dödad eller ramlar ner i en stor lava...
Ja.
Lavabehållare.
Mr. X.
Ja, ja. Så växer de oftast och blir ännu större,
ja,
och starkare.
Ja, de får typ en jätteäcklig, svulstig klohand. Mm. Och oftast ett gigantiskt öga i storleken av en fotboll typ.
Jag tycker att, förutom då allt det här, så har vi också det här. Vi har ju de här zombiehundarna, vi har kråkor som flyger efter en. Vi har alltså allt möjligt jävla skit som utgör för döda dig. Och jag tycker att de har varit ganska kreativa ändå faktiskt.
Det tycker jag också.
Det är inte bara zombies, utan det är mycket skit här som är ute efter att döda dig.
Och faktiskt, alltså hela det här konceptet med zombies, det är ju orealistiskt. Vi kan ju inte komma på hur det skulle vara möjligt. Men om man nu ska tänka på, ja men hur det är så realistiskt som möjligt, vad skulle vara den närmsta verklighetsanknytningen till det? Då är det ju mer att det skulle vara något läkemedel, något skum, ja, något sånt där företag som sysslar med olika vacciner och ja.
De som har koll på sånt där.
Ja, precis. Och då är det klart att det kan påverka människor mer än att bara bli blodtörstiga varelser. De kan även mutera, de kan få andra lemmar, ja, och att det påverkar mer än bara människor. Djur också.
Ja, precis. Nu har vi svävat iväg här ganska mycket. Vi kanske ska ta och typ sammanfatta vad vi faktiskt tyckte om spelet här. Ska vi prata lite, vad tycker du om typ spelets grafik? Hur snyggt tycker du, eller hur bra tycker du att det är?
Jag tycker det faktiskt är bra. Jag kommer ihåg att jag sa till dig att för vi pratade om Silent Hill 1. Jag tyckte att Silent Hill 1, som kom faktiskt efter det här spelet, hade mycket sämre grafik och kvaliteten. Men så kom vi ju fram till att Silent Hill 1 har ju faktiskt 3D.
Det är ju fullt 3D.
Ja.
Det här är ju färdigrenderat.
Så ja, jag vet inte om det är ett giltigt argument. Men jag tycker faktiskt att grafiken i det här spelet, den är jättebra.
Den är otroligt snygg för att vara, alltså, 1900, när är det från? 98.
98.
Ja, det är otroligt snyggt för att vara 98.
Ja, faktiskt. Jag håller med faktiskt.
Och det är en klar förbättring från Resident Evil 1.
Och det är ju det som är poängen egentligen. Man vill få en förbättring för föregående spelet.
Jag tycker det här är jättesnyggt och jag tycker att det flyter på bra. Ibland kan det vara lite, alltså om du står precis emellan två stycken färdigrenderade bakgrunder, alltså att du ska precis kliva in i nästa vinkel och skjuter och karaktären får en liksom liten rekyl bakåt, då kan det liksom bli lite laggigt att det hoppar fram och tillbaka mellan en vinkel.
Ja.
Men annat än det så tycker jag att grafiken är, alltså den är som Resident Evil är bäst faktiskt.
Faktiskt.
Jag tycker att Resident Evil ska vara så här.
Ja, det tycker jag också. Låsta bakgrunder.
Ja.
Fy vad läskigt det är. Vi måste bara förklara att vi ser att du kommer in i ett nytt rum. Du ser personen framifrån. Du står i en lång korridor. Du hör att det är någonting i den här korridoren. Det är säkert zombies. Du ser ganska långt fram i korridoren, säkert 5 meter. Du vet att du måste gå alla de här 5 metrarna för att vinkeln ska bytas och du kommer in en ny korridor så att säga. Då är ju frågan, ska du vänta där du står på att zombiesarna kommer till dig? Eller ska du gå fram till att vinkeln byts och du ser zombiesarna? Och det är en stor risk man tar, för att du vet ju inte vad som finns bakom det här tomrummet. Bakom.
Du kanske springer rätt in i någonting.
Du kanske springer rätt in i zombien. Så det är verkligen så här, man måste verkligen lyssna på deras fotsteg och deras deras läten.
Den enda indikationen man egentligen har på om någonting är nära eller inte, det är ju faktiskt att karaktären som du spelar som vrider ju oftast huvudet åt det hållet.
Men där står det redan rakt fram då.
Ja, och jag tycker att, som sagt, att det, alltså det som gör det här spelet läskigt är att det är så begränsat som det är. Du ser inte överallt, du hör mycket men du ser inte speciellt mycket. Och det är just det, det är just det du inte ser som du faktiskt är rädd för.
Ja.
Det sammanfattar ju egentligen alla skräckspel, alla survival horror-spel, alla skräckfilmer någonsin.
Att ja, det var bra.
Det är det du inte ser som du är rädd för.
Ja, det var bra sagt faktiskt. Och lickor som andas. Det är så man upptäcker en lickor. De andas tungt. Creepy.
Men storyn då? Vad tycker du om den?
Alltså, den är briljant. Jag tycker den är skitbra.
Den är cheesy och...
Nej, jag tycker inte det. Alltså den är skit... Alltså visst, karaktärerna möjligtvis kanske är cheesy. Att hon är någon sån biker-tjej som bara...
Röstskådespelet.
Ja, men det har ju inte med storyn att göra egentligen.
Nej, det har det inte. Men det bidrar ju till att det blir cheesy.
Det är ju bättre än i Resident Evil 1.
Oh ja.
Jill Sandwich har vi ju inte här. Det förekommer ju inte här.
Nej, det har vi inte.
Jag tycker att det är...
Det är, alltså, klar, det är en klar förbättring från ettan.
Verkligen.
Absolut.
Jag tycker storyn är skitbra. Sättet du får reda på den. Det är inte som i... Ja, men i andra spel där det nästan kan bli en så här punkt där de bara stoppar allting och en röst berättar allting för dig.
Nej, precis.
Som att man är dum i huvudet. Man blir nästan dumförklarad. Man vill ju liksom komma på det steg för steg själv. Det får man.
Bra sagt.
Ja, tack. Who are you? What are you doing here? Don't shoot. I'm a human. Ooh. Sorry about that, babe. I thought you were one of them. What's going on in this town? Hold on. I ain't got no clue, darling. By the time I noticed something was wrong, the entire city was infested with zombies. Ska vi rekommendera det här spelet för andra? Ja, verkligen. Alltså, bit ihop och spela. Jag tror att... Jag var nog lite mer rädd än vad de flesta kanske är. Just för att jag hade så mycket saker kopplat till det här spelet. Jag var så rädd verkligen. Men bara bit ihop, spelare. Tänk på storyn, tänk inte på zombiesarna. Bara gör det du ska göra. För att det är ett sånt bra spel. Och jag är så glad över att du har liksom fått mig att spela det här spelet. För att wow, alltså jag förstår varför folk... Jag förstår hysterin kring Resident Evil nu.
Ja, det är bra sammanfattat. Jag skulle vilja säga att vi kanske rörde ihop det lite i början av avsnittet när vi skulle förklara hur scenarierna och allt det där går till. Men sätter du dig ner och spelar spelet så kommer du förstå upplägget. Och det är oerhört genomtänkt, väldigt väl utfört. Det är ett otroligt snyggt spel, otroligt läskigt spel. Och det är för mig definitionen av vad ett survival horror-spel är. Och det är absolut det bästa Resident Evil-spelet, enligt mig. Och jag tycker att man verkligen ska kolla in det om man gillar att bli skrämd så att man skiter på sig. För att det här spelet är riktigt jävla bra. Och det är ett av de absolut bästa spelen på PlayStation. Utan att tveka.
Utan att tveka.
Mm.
Riktigt bra.
Känner vi oss nöjda så här eller?
Ja, alltså jag känner att jag skulle kunna hålla på hur länge som helst och bara berätta om anekdoter, det som hände där och bla bla bla. Men... Nej, det hade varit att spoila.
Sammanfattningsvis egentligen bara spela spelet.
Spela spelet. Ja. När ska vi spela ett dåligt spel? Ja, egentligen. Vi kanske måste variera oss lite och få... Vad kul om vi hade bara... Nej, spela inte ett spel.
Ja, precis.
Faktiskt.
Jag tror att lite... vi har inte spelat några dåliga spel. Frågan är om vi någonsin kommer spela.
Men vi har ju bra smak.
Det är det handlar om.
Ja.
Vi spelar ju spel som vi vill rekommendera för er.
Precis.
Nu tänkte jag så här då. Att... Det här avsnittet ska vi inte ha en musikpaus.
Nej.
Som vi brukar ha. Utan övergången till del 2 i det här avsnittet ska ske genom att vi fantiserar oss bort tillsammans. Vi ska fantisera oss bort till en verklighet som...
är mycket möjlig.
Mycket möjlig. En eventuell framtid för oss alla. Zombie-apokalypsen har hänt. Och
den vi har slagit ner i... lilla staden Nynäshamn.
Precis. Och vi skulle se då en liten tolkning här. Vi ska lyssna på en liten tolkning av hur det kunde ha låtit och hur det kunde ha gått till.
Ja, hoppas att ni inte plågas allt för mycket av våra amatörmässiga skådespelarinsatser.
Det här är en kul grej, det är en kul idé vi har fått. Så vi ska se om det här flyter.
Ja, det tycker jag.
Och när vi kommer tillbaka så ska vi såklart fortsätta på zombie-temat. Och vi ska prata om lite hur vi skulle ha gjort för att överleva en zombie-apokalyps.
Ett överlevnadstips helt enkelt.
Precis, zombie survival guide.
Ja.
Fast vår egen tolkning.
Ja, enjoy.
Vi syns snart.
Hur många skottar du?
Inte speciellt många efter igår i alla fall.
Men, jag har ju sagt förlåt. Hur många gånger får jag chansen att skjuta ett av dina ex i huvudet?
Ja, men... Jo, jag vet, men vi drog ju på oss uppmärksamheten av typ 100 zombies igår. Var det värt det liksom?
Ja. Så att den där killen som vinkade åt mig på krogen sist vi var ute, han förtjänar de där 5 skotten i huvudet, eller?
Nej, jag vet inte. Alltså, jag tycker personligen han såg ut som en zombie innan zombie-outbreaket blev en verklighet. Dessutom så finns det betydligt mycket mer värre saker att oroa sig för nu. Vi har knappt mat och vi har inget vatten kvar.
Men ta det lugnt. Det är ju därför vi är ute nu, eller hur? Alltså, Robin, vi måste hålla ihop nu.
Ja, jag vet. Okej, alltså jag tror inte att det är någon idé att gå till Konsum. Jag tror att vi ska försöka söka oss upp till villaområdet istället. Vi kanske hittar en bil eller någonting att käka.
Ja, så det var väl mest rika som bodde där. De flesta hade ju 2 bilar. Vi kan ju hoppas på att de har lämnat någonting kvar.
Ja, vi får se. Okej, jag har ingen aning om vad jag håller på med, men jag ska försöka få den här bilen att funka. Du kan ju gå in i huset så länge här och se ifall om du hittar någon mat eller något vatten.
Ja, visst. Någonting. Lite vatten och konserver, det är väl någonting.
Ja, kanon.
Jag hittade en massa gamla NES-spel också.
Få se. Osh. Ett komplett gimmick. Nu har vi typ 4 sådana här.
Ja, jo visst, de är bra, men de hjälper oss inte att döda zombies direkt.
tyst.
Vad?
Kolla där borta.
Osh.
Ser du? Den feta jäveln där borta. Shit. Okej, det finns säkert fler zombies här nu. Nu måste vi vara försiktiga. Jag hoppar in i bilen igen och försöker få igång den. Och du håller vakt.
Ja, okej. Skynda dig. Jag vill inte ta någon risk. Och Robin, vet du ens vad du håller på med?
Ja. Nej. Jag vet inte. Okej, vi försöker ändå.
De kommer! Skynda dig!
Fan! Okej, det där var inte meningen. Okej.
Men skynda dig!
Ja, vänta snart. Lite till. Fan. Så, nu, in i bilen, fort! Så där då. Nu har vi Nu har vi släckt ner här där vi sitter. Nu är det bara en liten lampa kvar här. Och vi försöker komma i stämning. För nu ska vi prata om ett ämne som både du och jag är relativt påläst om, eller hur?
Ja, det skulle jag vilja säga.
Vi ska prata om zombies.
Ja.
Rent allmänt. Och lite hur vi skulle ställa oss till en potentiell undergång.
Mycket eventuell.
Mycket eventuell. Först ska jag bara säga det också innan jag glömmer bort det. Att det här projektet med den här lilla gruppen människor som gör, som försöker sätta liv i Resident Evil 1.5. Vi länkar till dem på våran blogg. Så kan man gå in och titta på hur det går för dem. Det är alltså en liten grupp som har samlat på sig.
En grupp fans helt enkelt.
Precis, som vill göra klart det här spelet. Så. Ifall inte det framgick i segment nummer ett. Vi länkade det i alla fall. Men nu ska vi prata zombies, eller hur?
Zombies, ja. Favoritämnet.
Precis. Vi kan väl säga så här, vi tänkte väl kanske gå igenom lite, lite strategier och sånt. För hur vi hade betett oss och hur vi hade gjort ifall om zombie-outbreaket hade stått utanför dörren imorgon när vi vaknar liksom.
Och både jag och Robin älskar ju zombies. Vi älskar zombiefilmer och sånt där. Och det finns väldigt stor debatt om hur en zombie är. Så vi kommer att börja med att ta upp det. Men det bör noteras att vi kommer gå väldigt mycket efter en bok som heter Zombie Survival Guide. Och det är inte ämnat att vara typ som en recension av den här boken eller någonting. Utan det är bara det att vi håller med om det som står där.
Ja,
därför kommer vi att ta mycket därifrån.
Vi kommer utgå ifrån bokens upplägg kanske. Men vi kommer ju såklart att referera våra egna tankar.
Självklart.
Istället.
Men jag tycker vi börjar.
Ja, precis. Det vi kan börja prata om så här, det är den stora frågan som alla verkar tycka olika om. Det är ju, vad är en zombie? Alltså, vad är en zombie för dig?
Mm, precis. När man har sett olika filmer så har man alltid fått olika bilder av hur en zombie är. I Dawn of the Dead, remaken från 2004, remake på George A. Romeros film, så från 78 då, då kan de springa. Det är en väldigt viktig del här, om zombies kan springa eller inte. Samtidigt som vi ser i Night of the Living Dead, Romeros första film, då går de långsamt.
Alltså det här med att zombies går och springer, det är oftast en vattendelare tycker jag.
För det tycker jag också.
De här riktiga zombiefansen tycker att zombies ska gå och vissa tycker att zombies ska springa.
Jag skulle inte vilja säga riktiga zombiefans. Alltså, det handlar nog bara om men vad man föredrar helt enkelt. Jag skulle vilja säga att en riktig zombie enligt mig, alltså jag gillar ju verkligen det här. Jag vill ju få det att bli så pass realistiskt som möjligt. Och hade det här hänt, hade det blivit ett zombie outbreak, vi säger att ett eventuellt virus hade brutit ut och en människa hade blivit smittad och blivit en zombie då, en levande död. Vad innebär det att vara död? Jo, du går in i rigor mortis, du blir seg, du kan inte röra dina lemmar ordentligt, du är död. Jo. Därför kan du inte springa. Eller du kan inte göra väggar av dig själv och teama ihop med 100 andra zombies och klättra upp för saker som i den här World War Z.
Men det jag tänker på, det beror lite på hur man definierar själva alltså statusen att vara zombie också. Alltså själva den här sjukdomsstadiet att vara zombie. För att tekniskt sett, är du död och kommer tillbaka till liv, då känns det som att det bara handlar om impulser. Alltså du kan bara gå kanske liksom. Det är typ det enda du kommer ihåg.
De enklaste.
Ja, precis. Men samtidigt, om vi ska se som ett zombievirus eller någonting liknande som någon form av rabies ungefär, då kommer du artar det sig som en aggressiv känsla mer. Då tror jag att det är möjligt att man som zombie då skulle kunna springa till exempel.
Ja, jag förstår vad du menar. Det är intressant, för att hade vi blivit smittade med någonting som rabies då, det är väl egentligen det viruset som är mest likt
en ett zombievirus.
Ja, precis. Hade man blivit smittad med det, då hade man ju reagerat på ett aggressivt sätt, våldsamt, man hade tuggat fradga och ja, du vet.
Ungefär som det här badsaltdrogen som som är omtalad.
Men man får inte glömma bort att för att man ska bli en zombie, då måste du dö. Så oavsett hur adrenalinpumpad du må verka, eller hur aggressiv och hur mycket du verkligen vill äta upp den där människan, så är du fortfarande död. Och jag tror att det väger liksom, nackdelen väger tyngre än fördelen, om du förstår vad jag menar.
Ja.
Det tror, ja, det må vara rabies eller ja, men du är fortfarande död.
Mm.
Så du hindras och dras tillbaka av de nackdelarna.
Jo, precis. Men vi har ju sett, som sagt, vi har sett alltså säkert 100 typer av zombies om man ska kolla på spel och filmer. Vi har de här klassiska Romero-zombiesarna, de här gamla, de som du säger, som kan gå, som bara kan gå och tugga. Sen har vi ju de i de här lite modernare tappningarna som kan springa. Och sen har vi även de här extremfallen som i, hur heter den filmen? Diary of the Dead heter den så, när de kan springa i taket och grejer.
Ja, du, jag vet inte. Jag blev osäker nu.
Ja, jag är också osäker.
Jag gillar, det kom en våg av filmer som skulle vara filmade med videokameror. Och till det hörde en massa kassa zombiefilmer,
ja,
som jag undrar.
Jag minns inte vad den heter, men det var typ som en blandning mellan The Blair Witch Project och en zombiefilm. Att de kunde springa i taket. Och sen till sist har vi ju den här, den senaste, alltså filmatiseringen av World War C. Där vi har då zombies som på något sätt kan liksom bygga murar av varandra liksom. Och det kändes, alltså det är en cool idé så. Och man blir mycket mer rädd som tittare när du förstår att shit, de kan liksom bygga som stora torn av sig själva. Men samtidigt blir det så här, det bryter liksom illusionen av vad en zombie är, i alla fall för mig.
Verkligen, jag håller med. Det bryter illusionen av att de är döda.
Mm.
Man får inte glömma bort det, de är döda. Och jag tror att för att man ska kunna bygga en vägg av dig själv och 100 andra, alltså det kräver att du är snabb. Det kräver ändå vissa strategi liksom. Jag vill ha en zombie som en hjärndöd, ett hjärndött lik bara. Den ska inte kunna klättra liksom på det sättet. Den ska i sånt fall bara gå in rakt i väggen och klösa på väggen typ.
Men vad var jag skulle säga nu? Det var, vad kommer alltså zombie ifrån? Alltså själva ordet, vet du det?
Ja, det är ju voodoo. Man kallade de slavar som hade blivit utsatta för voodoo för zombies. För att de agerade som hjärndöda. De blev du kunde begrava dem levande, och jag tror att de gjorde det till och med vissa som tortyr. Liksom. Nu ska jag inte prata för mycket, för jag har inte påläst om det här, men jag har läst mycket om det förut. Men det var slavar alltså som du...
Och från Afrika.
På något sätt påverkade så att du kunde göra vad du ville med dem och få dem att göra i praktiskt taget vad som helst.
De var som i trans ungefär, skulle man kunna
ja.
Säga. Då är alltså zombies ganska mänskliga fortfarande då, om vi ser på den afrikanska grejen. Att de är fortfarande människor, men samtidigt så ibland är de, alltså de är ju levande döda.
Ja, liksom. Precis.
Men det man kan undra också då är så här att man hör ju zombies i filmer, den här klassiska grejen som definierar en zombie någonstans, det är ju deras läten, det är ju den här
grejen. Ja,
alltså det är ju, andas de? Det är det jag undrar då.
Ja, det är en viktig fråga och ja, alltså för att de ska kunna göra det här ljudet så betyder det att deras lungor ändå drar in luft och drar ut luft. De har nog inga stämband som funkar, så det är... Alltså skulle vi ha en riktig zombie så skulle de nog inte låta så som du gjorde, utan det skulle mer vara pysande och väsande ljud. Mm. Men det är ju inget syreutbyte som sker, är det inte?
Nej, precis. För det där är ju så olika. För vissa zombiefilmer och vissa zombiespel så drunknar ju zombies. Alltså de dör när de liksom inte, när de kommer ner i vatten.
Ja, nej, det skulle inte.
Och vissa ske. Som i Land of the Dead till exempel, då kan de ju gå under vatten. De går ju under den här långa floden där upp till andra sidan.
Ja, alltså skulle de hoppa ner i vattnet så skulle de nog kunna gå under. De kan ju inte simma, de skulle bara sjunka till botten i sånt fall. För de kan ju inte andas. Men en annan sak också som är rätt intressant som jag inte hade tänkt på, det är att ja, de har ingen cirkulation.
Blodcirkulation? Nej,
de har ingen cirkulation. Men det är en positiv sak, för att man får tänka på att de är smittade. När personen i fråga fortfarande är levande, då har de ju fortfarande cirkulation och sånt där.
Mm.
Dock lite... sämre eftersom de är väldigt sjuka. Viruset sprids till hjärnan och till hjärtat. Men sen när de väl dör, då avstannar cirkulationen. Och det gör att du riskerar inte att bli smittad så fort du nuddar en zombie.
Nej, precis.
För att när du slåss och kommer i nära kontakt med en zombie vid... Ja, men om du är tvungen att ha ihjäl en zombie... då får du oftast mycket blod från zombien på dig själv. Mm. Men eftersom de inte har en bra cirkulation så är ofta, eller, svårt att förklara, men blodet i fråga kanske inte är smittat på det sättet.
Är det också därför som zombies vill äta dig? Förstår du vad jag menar? Är det därför att de själv inte har någon blodcirkulation, att de känner att de har en urge för
blod och kött? Jag vet inte. Jag tror inte det någonsin har förklarats varför zombies måste äta levande föda.
Nej, det är det som jag tycker är konstigt också. Det har aldrig blivit någon...
Men det är ju perfekt. Alltså det är ju skitläskigt.
Ja, ja, precis.
Men zombies har ju inga superegenskaper. Man kan ju tänka på den här regeln att vara de starka i livet, alltså har vi en bodybuilder som blir en zombie, det är klart att han har viss fysisk styrka över en flicka som blir en zombie. Ja. Så är det ju. Men de har ju inte de har nog samma seende som en vanlig människa. Hörsel är säkert detsamma. De har säkert ingen smak, tror jag inte. Fast de kanske kan se skillnad på om det är bra kött.
Vissa zombies alltså, är ju väldigt specialiserade i sin... De är väldigt kräsna när de kommer till mat. I vissa filmer så vill de ju bestämt ha hjärnor och inte någonting
ja,
annat.
Ja, precis. Som i Return of the Living Dead.
Precis.
Tänker du på?
Ja, jag tänkte på den faktiskt.
Ja, men då kan de ju prata också.
Ja, jo, precis.
Send more cops.
Ja, det tycker jag också är så här. De ska inte kunna prata. Det ska man ju vara ett gutturalt läte bara. Ja. Som, liksom luft, som du sa, som pressas ur lungorna och... Egentligen. Men samtidigt, det vore ju inte kul ifall de inte gjorde det här klassiska zombie-ljudet liksom.
Nej, precis.
Tycker jag. Har vi kommit fram till vad vi definierar som zombie nu?
Ja, det är en sak jag bara skulle kunna ta upp också.
Mm.
Man säger ju det att zombies, de har ingen känsel på det sättet. Hugger du av ett ben på en zombie så känner ju inte den det. Den kommer ju inte skrika av smärta. Det gör att den har ju vissa begränsningar. Den är seg och den, ja, men du vet så här. Men vi säger att du skulle bli jagad av en zombie. Vi säger att den, ja, den kan väl gå snabbt då, säger vi. Och du springer runt och runt i en cirkel, säger vi. Du kommer ju begränsas av din fysiska trötthet och utmattning. Det kommer inte zombien göra.
Nej, precis.
Den kommer springa efter dig så länge som benen håller. Den kommer inte känna av mjölksyra i benen. Eller den kommer inte känna av den här tröttheten. Vilket gör att den kommer springa tills benen går av. Det tycker jag är äckligt.
Mm.
Det finns ingenting som hindrar den liksom.
Nej, men det har man sett i zombiefilmer att man skjuter av ett ben och de kan ändå liksom kravla sig framåt. Men nog om det. Nu låtsas vi som att när vi vaknar upp imorgon så är det är typ, det står kraschade bilar överallt. Det är döda människor på gatan. Fåglarna har börjat liksom äta på det som inte än har blivit till zombies då. Och
ja.
Vi står inför en zombieundergång, en apokalyps helt enkelt. Vi ska kanske börja prata lite om det. Det första man behöver såklart då, det känns som att det är ett vapen.
Ja, precis. Vilka vapen ska man gå på?
Mm. Det är svårt så här, för att hade vi bott i USA nu, då hade ju alltså pistoler och gevär varit en helt annan grej. Men nu är vi ju i Sverige. Det finns inte så mycket skjutvapen här.
Nej.
Så att vi är ju ganska begränsade. På gott och ont, skulle jag
exakt
säga.
Exakt. Knivar behöver ingen ammunition.
Nej.
Och vad man än har, spade eller ett svärd, vad som helst, alltså, det är egentligen bättre än skjutvapen på många sätt, men även sämre såklart. Man har ju inget långdistansvapen förutom pilbåge i sånt fall.
Det är nog nästan, alltså, det skulle jag säga direkt.
Det är det ultimata långdistansvapnet.
Ja, ja, faktiskt.
Man får tänka pistol och andra liksom firearms. Det låter ju.
Mm.
Och ljud drar till sig zombies.
Plus att med en pistol så är det tekniskt sett väldigt enkelt att från avstånd döda en annan människa, en levande människa. Och det blir också så här att under en rådande undergång så kommer det ju liksom bli krig mellan människor också. När det kommer till, ja, men alltså mat och allt möjligt. Så att det är liksom att om det hade funnits liksom mer pistoler och gevär och hand, alltså firearms i Sverige, så hade det nog varit en annan situation. Då hade nog människor dödat mer människor också.
När, ja,
för mat och sånt liksom. Finns det bara liksom kortdistansvapen eller alltså som knivar och
då hade man nog inte gett sig in på det.
Nej, inte lika mycket. Nej,
nej, men det kan nog stämma faktiskt. Så jag tycker helt enkelt att man ska nog plocka på sig rätt mycket vapen. Man ska ha ett långdistansvapen, helst pilbåge eller en armborst eller någonting.
En pilbåge är lätt att göra också.
Ja, exakt. Men får du en pistol så är det klart du tar den om du har plats för den.
Ja, det är
sen kniv, spade. Alltså nu säger jag det två gånger, men vad som helst, någonting skarpt.
En brandyxa kanske.
Ja, faktiskt. Det som är den viktiga frågan är ju egentligen, kan du förstöra hjärnan på dem?
Det är ju det viktigaste.
Ja.
Att du, som vi pratade om innan, att en zombie liksom, den kan gå i cirklar runt dig, för den har inte någon fysisk begränsning på det sättet. Men däremot, har du sönder hjärnan på en zombie, då dör den.
Precis.
Så att man behöver ha ett vapen som tyst och snabbt kan förgöra hjärnan.
Om jag skulle välja mellan till exempel en golfklubba, vilket är ett bra vapen, är det ju verkligen. Men om jag fick välja mellan det och en yxa, då hade jag nog tagit en yxa. Den är visserligen kanske lite mer otymplig, men den kan klyva.
Ja, precis.
Så där är den ju lättare att förstöra hjärnan i sånt här. Fy vad hemskt det känns att sitta och prata om sånt här egentligen. Men ja, nu har vi gett oss in på det här.
Nej, men det är bra att ha någonting vasst.
Ja,
för då
och
får
det
du...
är ju bra rent praktiskt om du behöver göra eld eller något.
Ja, ja, visst. Men också det här att det kan skära igenom saker. Medan en golfklubba är ju väldigt trubbigt men ändå hårt föremål. Du måste ha mer kraft
och du
i
får
slaget.
Stå där och slå tills, alltså, ja, fy, det blir messy.
Samma sak med baseballträ och järnrör och allt sånt där. Du kommer ju behöva ha mer liksom kraft i dina slag för att kunna penetrera ett skallben till exempel.
Jag tror också det. Alltså, nu har ju inte jag så jättebra kunskap i anatomi och sånt där, hur lätt det är att förstöra skallbenet på en människa. Men alltså, i filmer känns det så lätt att de har bara ett baseballträ och så drämmer de i huvudet på en zombie och så dör den. Men
ja,
är hjärnan förstörd för det? Ja. Är den inte det, då borde det ju inte funka.
Nej, jag tänker mycket på det med tv-serien Walking Dead.
Ja.
Att de ibland liksom typ, det ser ut som att de bara trampar på ett zombiehuvud så går det sönder. Så jag tror att det här med att en zombie, alltså man, som zombie så ruttnar du ju liksom.
Ja, det
känns
det
som
sant.
Att benen ruttnar kanske också blir väldigt fragila och mjuka och liksom, det kanske är
ja,
ganska
alltså
enkelt.
Själva, vad heter det, bindvävnaden som håller ihop allting, muskler och fettet och allting runt hjärnan som annars ger stöd. Det existerar väl inte på samma sätt när man är död, antar jag.
Mm.
Alltså går, ju längre tid som går, desto mer fragila blir ju zombiesarna.
Ja.
De ruttnar ju bort.
Ja, precis. Men ska vi säga det egentligen, att de bästa vapnen är de vapnen som du som är
de
tysta.
De är tysta. De kräver ingen ammunition, helst. Du ska ha både någonting som du kan använda nära till hands och i alltså nära strid.
Mm.
Och det ska du ju undvika, såklart. Du ska aldrig gå på en zombie utan att vara helt säker, och om du verkligen inte behöver det.
Det bästa är egentligen att smyga förbi zombies, skulle jag säga.
Ja, du kan inte ha ihjäl alla.
Pacifisten har talat.
Ja.
Men då kan man alltså säga att ett poäng till Daryl i The Walking Dead.
Verkligen, han är smart.
Ja, som har en armborst.
Ska vi gå vidare till klädsel?
Ja.
Vad skulle du säga är en perfekt zombie-outfit? Outfit of the day.
En bra zombie-outfit är nog vi ska se här, i stort sett motsatsen till vad nästan alla karaktärer i alla Resident Evil-spelen någonsin har haft på sig.
Ja, speciellt Jill.
Ja, precis, i Resident Evil 3, som har en tubtopp och en kort kjol på sig. Man behöver tjocka kläder över hela kroppen, gärna med ett lager, till exempel silvertejp.
Jättebra sagt. Mm. Det har man börjat se nu lite mer i filmer och sånt.
Mm.
Det är skitbra att man tejpar silvertejp typ runt armarna och där zombies kan ta sig fram liksom.
Det såg vi väl i World War Z. Såg vi väl det i filmen där, att han tejpade silvertejp runt undersidan av armarna och sådär.
Ja, han tog tidningar också.
Ja, precis.
Kataloger.
Jättesmart verkligen. För att du behöver tjocka kläder som inte kan penetreras av ett starkt bett.
Precis, och gärna praktiska. Alltså de ska vara åtsittande. Ha inga remmar som ligger eller som flyger omkring.
Nej.
Åtsittande, praktiska, tjocka, i bra kvalitet. Ja, gärna mörka då, det sa jag säkert. Så att inte zombies kan greppa om saker.
Hör du det, Jill Valentine, där ute?
Ja, precis. Bra skor också. Alltså, har du inte bra skor, det är som att du ja, men då kan du lika gärna bara ställa dig och låta dig bli uppäten.
Ett par ordentliga kängor eller ett par Gore-Tex, något som du liksom kan springa i, men samtidigt som är alltså ganska tjocka liksom.
Du vet ju inte vilken miljö du kommer att behöva vistas i. Du kanske tvingas ut i skogen.
Ja, eller i en vinter.
Ja, alltså, precis. Sen kan jag ju bara nämna det här med hår.
Det är viktigt också.
Du ska ju helst ha kort hår för att zombisarna inte ska kunna ta tag i dig. Därför ryker ju jag.
Liten spoiler för spelet The Walking Dead här. Men när huvudpersonen Lee klipper av Clementine håret,
ja,
för att hon inte ska bli dragen i det av zombies. Hjärtskärande scen.
Ja, men om jag tänker...
Men det är ju praktiskt.
Det. Ja, det är praktiskt. Men där gör han ju en väldigt drastisk sak som är praktisk. Men ändå kan jag tycka att under spelets gång så gör de saker som inte är alls praktiska.
Nej.
Nej, men nu börjar vi prata om spelet.
Vi får ha en spoiler-podcast om The Walking Dead-spelet.
Aha, precis.
Någon dag. Men, nej, men det är bra med det där med hår. Man ska helst se ut som jag, skallig.
Ja.
Det är nog egentligen det bästa.
Ja, precis.
Eller att man som, om man nu som tjej vill ha långt hår, har det i en tofs under en mössa.
Ja. Tejpa ner det typ.
Ja.
Ja, men tajta åtsittande, mörka kläder, bra kvalitet, gärna praktiska med lite fickor på. Inga, ja, remmar som hänger, kort hår, bra skor.
En liten ryggsäck kanske vore på sin plats också.
Ja.
Det är nog bra att ha för att kunna lägga på sig, alltså ta med sig eventuella grejer man hittar som mat till exempel och sånt. Innan vi går vidare då, vi som liksom har ett helt vanligt Svenssonhem, hur skulle vi lätt kunna göra vapen?
Du och jag, om och vi tänker på vår situation.
Och vad skulle vi ha på oss för kläder till exempel?
Vår situation, du och jag, vi bor ju i en tvåa i ett trevåningshus. Vi har ju knivar ganska nära dörren. Det hade ju varit, alltså det hade man ju plockat på sig på en gång. Men sen, ja, du har några, vad heter det, stänger under sängen.
Ja, just det. Jag har ju såna här vikter, alltså.
Ja, precis.
En
det kan ju vara bra. Skivstången.
Ja, men den är otroligt tung.
Ja, alltså, men otymplig. I värsta situationen liksom.
Jag skulle nästan säga att man skulle ta kanske någon form av typ en skurmopp som vi har. Och kanske kombinera det med någon form av kniv.
Ja, det skulle man kunna göra.
Vi har ju en hel arsenal med köksknivar.
Ja, precis.
Något
vad skulle vi ha för kläder då? Ja, men vi skulle väl ha det som vi nyss har pratat om egentligen.
Ja,
alltså ingen av oss har ju direkt så här ute i skogen kläder.
Nej.
Det har vi ju inte, men vi hade väl gjort så gott vi kunde.
Alltså vi har ju bägge två kängor och sådär. Och vi har liksom tjocka jeans, sett på ett par långkalsonger under dem. Vi har båda två skinnjackor, mössor. Alltså det går ju och...
Ja, man, ja, visst.
Det är ingen, finns inga gränser för sånt egentligen. Så jag förstår inte hur liksom folk i zombiefilmer blir bitna, för de har alltid så jävla dåliga kläder på sig.
Men det är väl att de blir överraskade, för folk går väl inte runt och
jag förstår
väntar
inte
på undergången.
Nej, men jag förstår inte logiken. Varför det första man märker av en zombie så att, och de äter andra, okej, okay, hur ska jag kunna göra så att de inte äter mig? Jo, jag kommer med mer kläder. Det är ingen som liksom har slagits av den tanken.
Nej, är man fortfarande hemma, då förstår jag inte hur folk kan gå runt nakna nästan. Men ska vi gå vidare mot boende?
Ja, precis. Och lite det här med säkerhet i hemmet.
Ja, precis. Det finns ju olika typer av boende. Det finns villor, lägenheter, så som vi har. Radhus. Ja, det var bara det jag kom ihåg. Men det finns ju andra typer av ställen som man kan vara i. Det finns skolor, polisstationer, sjukhus, de här klassiska sakerna. Eller typ affärer.
En galleria.
Galleria. Jag tror att alltså det finns både positiva och negativa saker med det här. Om vi tar vår egen lägenhet.
En tvåa på andra våningen.
En tvåa på andra våningen. Det jag ser som positivt är att vi skulle kunna i värsta fall klättra ner. Förstår du? Vi bor inte på femte eller tionde våningen. Vi skulle i värsta fall kunna hoppa ner.
Man kan ha en repstege ner liksom, så man
kan
hissa
upp. Ja, det skulle man kunna ha. Sen. Det är inte allt för långt ner till marken. Men det är fortfarande inte så pass nära att zombies kan sträcka sig upp.
Vi kommer ner, men de kommer inte upp.
Precis, och det är ju verkligen en fördel när det gäller ett zombie-outbreak.
Ja, och sen så, liksom som porten alltså till vårt lägenhetshus här, den är ju liksom, det är en tjock jävla träport som ingenting kommer igenom.
Ja, fast 50% är ju av glas.
Så. Ja, men det är så små rutor i glaset. Det är ingen som brukar ta. Och sen i källaren har vi ju en stor plåtport. Det är ingen som kommer igenom där.
Precis.
Heller.
Liksom. Vi bor i ett gammalt hus, så det är liksom så här tunga dörrar överallt verkligen. Ja, men det är bra. Det är en positiv sak. Tar vi villor till exempel, de är på marknivå. Oftast stora fönster. Har du panoramafönster så är det ju
game over. Med
game over. Alltså, var inte där då.
Nej.
Så det är lätt att ta sig in. Visserligen finns det kanske källare, men jag hade nog inte föredragit att vara i en källare. Det är klart, är man i ett zombie outbreak så är man ju inte kräsen och tänker att nej, jag väljer nog lägenhet framför källare. Alltså, du har inte den tiden.
Nej.
Men om vi nu tänker hypotetiskt att vi fick välja, så hade jag inte valt det.
Nej, jag tror att det bästa man kan göra med en gång är att ta sig från marknivå, ta dig uppåt i ett hyreshus, egentligen så högt upp du kan egentligen.
Ja.
För att det är liksom, alltså, ett trappsteg är svårt för en zombie att ta sig upp för. Bor du 80 trappsteg upp, då är det gånger 80 svårighetsgrad för den här zombien att ta sig upp till där du är liksom. Så att egentligen, alltså, högst upp i en stor lägenhet i 10-våningshus med stora tjocka dörrar, det vore ju optimalt egentligen. För att du måste ju skydda dig själv både från zombies och från människor som vill ta ifrån dig det du har.
Ja, självklart. Men jag säger inte upp i 10 våningar upp.
Nej.
Jag säger 2 våningar upp.
Okej, man ska kanske kunna hoppa ut från balkongen.
Ja, alltså, det är en stor fördel. För hade det, alltså, skiter det sig, då är du inte fångad.
Man måste kanske tänka lite som en räv och ha 2 utgångar ur boet.
Liksom. Ja.
Mm. Smart.
Vad var det jag tänkte? En annan sak som är bra med lägenheter. Nu hyllar ju vi lägenhet bara. Det är inte bara för att vi själva bor i en.
Utan det är optimalt.
Det är faktiskt väldigt bra. Självklart ser alla lägenheter olika ut. Men om vi förutsätter att... Ja, en klassisk generell lägenhet liksom.
Vi bor ju i lägenhet bara för att vi vet att en zombie outbreak...
Ja, ja. Självklart.
Det är bara därför vi
inte
bor i lägenhet.
Inte för att vi fick den för ett bra pris eller så.
Nej. Men det är bara för att, vi vet att självklart. Det här kommer hända.
Nej, men en annan sak också är att det bor fler... i ett lägenhetshus också. Man kan hjälpas åt. Alltså, det är fler inneboende som man kan teama upp liksom. En sak som många tänker på och faktiskt gör fel, det är att de söker sig till antingen polisstationen eller sjukhuset. Det här man sätter jättemycket filmer, det här är vanligt nu liksom.
Största klischén inom zombiefilmer är ju alltså sjukhus och polisstationer.
Men vad gör du då? Alltså, blir du biten och du har fått ett bett av något slag? Du tänker ju inte, förutom vi nördar som har lite för mycket konstig tankegång, då tänker man ju inte att det är en zombiesmitta. Så Nej. Det är klart att du åker till sjukhuset, men det är också där de första outbreaken sker. Det är där de första smittade hamnar och det är där det sprids.
Och det är ju hos polisen också som de tar in de här första dårarna som börjar bita folk.
Ja, och folk blir rädda för att det är